Jag ska berätta en liten episod om mig själv. Och det var när jag var ganska nyfrälst. Jag hade börjat jobba naturligtvis och jag slet så mycket jag kunde, men jag var ju i dåligt skick. Och det var alkoholist halva ditt liv och ska ut i arbetslivet plopp. Så vet du inte ens hur du ska göra för att åka buss. Du vet inte ens om du kan gå in på en affär. Det tog 3 år för mig att gå in på affären och lära mig att köpa en liter mjölk. Tuff start. Ibland var jag väldigt trosvis och hade en levande tro och då kunde jag göra precis vad som helst. Men ibland när jag vacklade i allting, ja, då vågade jag faktiskt inte gå in i en affär. Det brukar jag inte berätta så mycket, för det brukar man ska få skämmas för. Men det ska man inte skämmas för det var ett ganska djupt tillstånd av skräck, brist på värde. Min identitet fanns inte, den var ju borta. Är man alkoholist så måste man avstå från det man är. Annars fortsätter man ju vara alkoholist. Det räcker inte att sluta med spriten. Det är ett identitetsskifte. Så ni som är kristen, tacka Herren Gud. Och fäst er identitet vid Kristi kors. Och säg ja till allting som har med Herren Gud att göra. Det är det som blir centrum i ert liv. Det är det som är er identitet och det som är er värde. När det är borta, då får ni behov. Öl, vin, sprit. Och gissa om det går fort. Omgivningen kommer att märka vart ni är på väg. Men inte ni själva. Plötsligt vaknar ni en dag och inser: jag har inte bestämt någonting under de senaste 3 åren i mitt liv. Det är bara alkoholen som har gjort mig. Hur gick det till? Börja aldrig den vägen. Och har du börjat gått in på den vägen, gå tillbaka till Jesus. För tycker du att du som kristen behöver dricka, då har du kommit fel. Och då kommer du hamna väldigt snett. Nåväl. Jag har varit fri i där. Men det betyder inte att man är läkt. Jag var ju befriad från alkoholen, från alla skador så. Men jag var ju bara en 13-14-åring, fast alla tyckte jag var 30. Och det stod det i papperna också att jag var 30 år. Men här inne var det bara en 13-14-åring. Jag var inte äldre än så. Och då ska man försöka leva upp efter de kristnas krav, normer. Och man vill ju gärna det. Men oj, vad man, då får man bara ångest, så man räcker aldrig till. Och det gjorde mitt bästa när jag jobbade på byggena här då, var kranförare. Ja, det var det sen, men jag började som betonggjutare då. Jag trodde jag var Tarzan. Läkaren sa åt mig så här: hörru, du är inte 18-20 år än. Du måste tänka på att nu är du över 30. Och du har liksom varit konserverad i någon alkohol i över 10 år. Det måste finnas ett bättre jobb att välja. Nej, sa jag. Därför att det känner jag mest. Jag tjänar 4 kronor mer i timmen och jobbar där. Men jag hade ju sådana skulder så jag gjorde sådana val. Men jag hade kanske behövt lyssna på någon farsa som talade om något klokt för mig. Jag hade ingen farsa. Men i varje fall, det där höll ju inte. Hur mycket jag försökte och ville, så kunde inte jag jobba kvar där. Fast jag älskar att jobba med kroppen. Jag var till sjuk. Jag hade liksom, fick lunginflammation. För jag visste inte hur man skulle klä sig när man jobbar med betong utomhus. Så jag fick lunginflammation. Och sen jobbade jag en månad med lunginflammation innan läkarna slutligen förbjöd mig. Jag fick ingen medicin när man skulle gå på jobbet. Jag ville gå till läkarna och få medicin. Jag sa att jag kunde gå till jobbet. Ja, men du har lunginflammation, säger jag. Ja, men det går väl över. Ja, inte om du ska gå till jobbet, tyckte de. Så jag orkar inte där. Och det här såg ju då någon vis person och sa: killen orkar inte det här jobbet. Han måste hitta något annat. Och då kom de på en idé så här att kranföreri. Då får han ju sitta still högt upp i luften. När han är kristen så det gillar väl han. Ja, det är helt riktigt. För det tände till ordentligt i mig. Nu var jag höjdrädd. Men jag hade ju mött Gud, så vad skulle det vara för problem? Och så hade jag träffat på de här gideoniterna. Där hade man fått en liten sån här bibel. Brun fick bibel. Och så hade jag en bröstficka. Den hade jag allt överallt. Och när jag hade en bröstficka, då var jag modig. Ungefär som jag hade druckit en hel 70 innan. Ingenting kunde besegra mig. Jag vågade precis allt. Ja, jag hade sån tro då. Så när de sa åt mig så här: skulle du kunna tänka dig att bli kranförare? För det saknas här i Norrland. Jajamän, sa jag. Jag ser ingen kran. Ja, du måste utbilda dig först. Du ska ha licens eller sånt där. Ja, vart gör man där då? Ja, Stockholm eller Göteborg? Ja, Stockholm tycker jag inte om och Göteborg dit vill jag. Så dit var vi. Och sen drog jag iväg. Ja, men hallå där. Vi måste skriva. Jaha. Vi ska skriva papper. Vi ska utrustas. Vi ska ju söka plats och allting. Jaha. Är det så krångligt? Jag är ju mött Gud. Då går man ju bara, står det. Men i varje fall, då målade till alla papper och allting så att jag skulle fara iväg. Det fanns ju en bostad som jag hade sagt tveksamt ja till. Jag bodde på Selma Lagerlöfs torg slutligen då i Göteborg. Det ligger ut på Hisingen. Sen finns det ett nybyggt bostadsområde en bit därifrån. Och där var ju hyrorna svinhög. Fullständigt svinhög. Och det trodde de att jag skulle ha råd att bo. Och jag tänkte, jag for ner ändå till Göteborg. Jag tänkte, jaha, nu är det dags att börja spara ihop pengar här. Så hur gör man? Jo, det behöver inte kosta någonting att ta mig till Göteborg. Det var min slutsats. Det är bara vanligt civiliserat folk som har kostnader för att resa. Jag har varit alkoholist och aldrig betalt någonting för att resa. Jag kommer i hela Sverige. Men jag brukar aldrig veta vart jag vaknar. Men nu är jag liksom nykter. Så då måste jag väl kunna veta vart jag vaknar någonstans då. Så jag lyftade ner med några långtradar och de hade ordnat så att jag skulle kunna åka gratis hela vägen. Och jag erbjöd mig eftersom jag hade ett gammalt trafikkort kvar då. De hade inte tagit det polisen utav mig. Så att om ni vill så kan jag köra då. Ja, det går ju inte. Det. De litar väl inte riktigt på mig så. Det var något bra det. Men i varje fall så stannade jag halvväg. Så jag skulle egentligen få åka ner till hela Göteborg. Men det krävdes ett byte ner på Nalles motell. Alltså det nere i Arboga. Någonstans mitt på hållet mellan Göteborg och Norrland. Där skiftar man chaufför och tradar och grejer. För att man får inte köra mer än 8-9 timmar. Det måste man byta. Men det gick inte. För att då gällde det att trada norrifrån skulle komma på rätt tid. För de stod ju inte och väntade på mig. Så den, vi kom ju en kvart sent. Så det hade ju tradan som skulle fortsätta ner till Göteborg. Han är faror redan. Och det hade de förberett mig på. Det kan ju bli så. Den risken får du ta. Jajamän, så jag litar på Gud, ja. Och då for den där långtradan. Och då började man att vackla i tron. Och då stod jag där. Ja, jag hade ju lite pengar. Eller mycket. Jag tror jag hade en 300 kronor. Det var förmögen, tyckte jag. Hade inte spenderat en krona hittills. Och tänkte jag, men Gud, vad gör jag nu då? Jag måste ju sova. Jag kan säkert lyfta. Jag gick in och pratade med ägaren här inne på motellet där. Och han sa, ja, nu tror jag att det går att ordna lift här. Men inte förrän imorgon bitti. Nu är det liksom all trafik. Det är inga trådar som kör nu mitt i nätterna. Det är bara några få. De får inte åka med. Men de som kanske går imorgon, pröva det. Okej, så har du något hotellrum? Nej, sa han, men jag har motellrum. Ja, det går bra det också, sa jag. Och vad kostar det då? Ja, tittar han på mig. Ja, du vill ha det billigaste, förstår jag. Jag vet inte hur han kunde få dra den slutsatsen och bara titta på mig. Men han gjorde det. Ja, det skulle väl kosta 450 kronor eller någonting. Ja, jag har inte de pengarna. Kan man få diska istället? Nej, säger han. Ja, vad gör man då då? Och så förklarar min historia och tänkte att Gud kanske låter hans hjärta bli vekt då. Nej, men han kunde inte ge mig någon rum. Så gick jag ut därifrån och funderade inte på hur jag skulle göra. Men när jag gick förbi motellet så såg jag, men där är ju soprummet. Det är varmt och torrt. Och har jag liksom bott i soprum som alkoholist, så måste jag vara klarat ännu bättre nu när jag är kristen och nykter. Så jag vände bara direkt in och så sa, hör du, vad kostar det om jag får sova i soprummet då? Är du inte klok, säger jag. Jo, jag är fullt klok. Jag har inte råd. Kan jag få sova i ditt soprum i natt? Och då vart han, menar du allvar? Jag menar allvar. Så förklarar jag liksom, bara du har några kartonger och sånt där, det är schysst. Och jag tror, det här är liksom matställe också, så ni har inte några alldeles hemska soprum. Ni har ju krav på er. Så det går alldeles utmärkt för mig att sova där. Ja, okej då. Vill du det? Hör, du ska ha någon väckning imorgon förresten. Jag har en väckning på soprummet. Jag kan tala om hon som börjar jobba imorgon. Så han, det kom väckning. Hon såg väldigt förvånad ut, den kvinnan, när hon väckte en helt, ja, jag var ju helt nykter. Sen sprang jag in på deras toalett och tvättade om och höll på och sånt där. Och så gick jag ut och så tittade jag ut en lämplig bil. Det måste motsvara min status ungefär, tänkte jag. Det är väl enklaste. En trådare som jag kanske kan erbjuda att köra om de vill det. Jag tittade på många snygga moderna trådare. Ja, de gick fort förbi mig. Sen såg jag en sån gammal skröpplig, stötsande, konstig, illaluktande, väldigt otroligt ful långtradare. Den var hemsk. Det kanske var den modernaste bil som fanns år 1949. Och rök och pusta och stonka. Men jag tittade på den här föraren där inne. Han såg så glad ut. Jag tänkte, ja, jag går och frågar den där tjommen. Han stannade ju också. Och tittade, det är, vad är det där för registreringsnummer? Det var inte ens engelskt. Nej. Så jag stoppade han och så frågade han då. Och då var han ju irländare då. Och det var ju skrotbilar han hade varit köpt upp i Sverige och skulle exportera till Irland. De gjorde väl någonting med dem där. Han var en väldigt glad filur alltså, måste jag säga. Jag har aldrig träffat någon så glad människa i mitt liv. Jo, det har jag. Men i den miljön som hans lastbil var, så var det under. Och under vill jag ha. Så det är klart jag åkte med den karen. Och då hände det så här, att jag fick uppleva tungotal. För alltså, tänk på hur mitt liv hade varit innan. Alkoholist, A-lagare, borta i alkoholen sedan jag var 15 år. Alkoholiserad sedan jag var 17. Vad finns det för engelska kunskaper där? Men jag berättade för den där karen med avsikten med mitt resa. Och han frågade, gör ni så här i Sverige? Alltså vi pratar engelska då. Flytande. Och han tyckte jag pratade väldigt bra engelska. Han undrade om jag kunde irländska. Då sa jag bara, jag ska inte fresta Gud, sa jag. Jaha, då nappade han på Gud. Och då beskrev jag, alltså, hej, hör man inte engelska, men, eller i Sverige. Men jag har ju mött Gud och jag är på väg till Göteborg. Och Gud håller på att bygga upp mitt liv. Ja, säger han. Är det den här som har Jesus? Är det han som har Jesus som son? Han testar mig då. Ja, så det är han. Ja. Ja, men det är likadant här, säger han. Så du tog rätt bil. Han var kristen, en karl. Jag hade bara varit ett fordon som passar min standard. Ja, det hade jag nog verkligen gjort. För här var det kristet. Så vi kom hela vägen till Göteborg och han var otroligt känslig med det konstiga ekipage han hade att åka runt med. Och körde mig precis vad jag vill. Bara var kristen. Och vi hade en härlig resa tillsammans. Vi sjöng och vi prisade Gud och vi bad. Och jag fick äta och han betalade. Det tycker jag är kristligt. Och jag tyckte jag då. Och han var bara helt strålande karl alltså. Och vi grät när vi sen skildes. Han måste ju väg med färran. För jag kände sån samhörighet med karl alltså. Det var som jag sprack när det brast där. Eller när vi skildes där. Jag var sörjde den karl. Jag vet inte vem man är. Jag har ingen aning om det. Men en sak vet jag. Vi möts igen där uppe. Men just det här faktum. För att jag hade nog talat tungor innan. På språk som man inte begriper. Men här så talade jag flytande engelska. Outbildad. Med en engelsk man med irländsk kraftig brytning. Utan problem. Det är inte jag som har den kapaciteten. Men Herren har det. Och det står det också i början på andra kapitlet i Apostlagärningarna. Att de talade språk som de andra förstod, utländska språk. Så det jag gjorde var fullt bibliskt och ett resultat av den heliga ande. Och jag var fruktansvärt uppbyggd efter det där. Då trodde jag på allt. Jag har kunnat gjort allt. Så liksom, och Jag bar ju fruktansvärt hårt till Gud, och Gud, jag är höjdrädd alltså. Sitta och gunga på de här en hel dag. Ja, man var väldigt stursk. Men det är klart, den här fruktan fanns ju, men den tog ju Gud undan. För varje steg jag tog så. Till slut när jag kom tillbaka till Övervik så älskar jag att vara på höjderna. Och när vi byggde ÖA-huset då fanns det en kran som stod där som jag då körde. Och, alltså de byggde ut ÖA-huset. Och då hade inte jag så ordnat. Jag hade ju inga riktiga hus i råd och så här. Så att jag hade ingen riktig kvinna heller. Så jag hade ju aldrig någon matsäck. Och de gånger jag hade försökt att skaffa matsäck, då hade jag bara blivit utskrattad. För då var det typ filmjölk och sånt i matlådor. Och då tyckte de riktiga kararna, du måste ha något kött och potatis och sås. Ja, så jag skämdes, men jag har ju inte en stekpanna ens. Vad ställer för krav? Jag gör så gott jag kan. Men i alla fall. Det ingår ju att man sköter service på de här kranarna regelbundet om man är noggrann. Och det var ju jag. Du har ju en licens du ska... Du testas ju. Du ska ju bevara kranens säkerhet. Det är nummer ett. Och det ingår att sköta hjul och insmörjningar av allt möjligt. Och ibland så kanske man måste ända ut längst ut då. Det krävs inte normalt av kranföraren. Men jag upptäckte där klockan 9 varje morgon, då kom mitt folk in på Domes restaurangen och skulle käka någon grötfrukost. Alltså alkisar, A-lagare, mina olycksbröder. Och de tyckte om mig höggradigt på den tiden. Jag umgicks väldigt mycket med dem. De fick mig aldrig åt sitt håll. Jag var fri i alkoholen. Men jag fick ju berätta om Jesus för dem. Så jag såg till varenda gång liksom att ja, jag ska dit på restaurangen och äta frukost med dem. Och jag var ju uppbyggd av att berätta om Jesus. Det hann man ju inte på arbetsplatsen. Men på rasten kunde jag få göra det. Och det var det absolut bästa jag visste. Och jag var så glad, så uppfylld. Och det sprakade nästan om en ibland. I varje fall så var man ju väldigt ofostrad upp i sinnet och köttet. Så jag ville gärna vitsa. Och jag var ju jättestolt över att jag är inte höjdrädd någon längre. Och så bara jag förstod liksom att det är många som är det. Ska jag få visa vad duktig jag är då? Så då drog jag iväg den där kran ibland och ställde han rakt över E4. Alltså spetsen på armen då. Och sen såg jag det här gänget då med missbrukare som kom. De hade inte hunnit fått sin sprit än, och de tittade alltid upp och vinkade till mig när jag satt där uppe kul. Men nu tänkte jag, nu skulle jag överraska dem. Nu skulle jag visa mig. Så då gick jag ut där, längst ut på den där armen. Man krånglade till det med benen så att man kom ut dit. Och så sitter jag där gungande längst ut på armen, och det är ganska högt. Normalt ska man bli rädd. Och gissa om de varit imponerad. Och gissa om jag gillar det. Men gissa om Herren fostrar mig. Det där är ju liksom för mycket. Men det var roligt då. Men det har varit en lång berättelse. Jag borde skriva en bok istället. Men just det här. När jag upptäckte att jag talade engelska på tungotal. Och vi förstod varandra fullständigt. Det gjorde jag då. Inga problem. Som ett resultat av Gud. Så tungotal. Se aldrig ner på det. Se inte ens ner på det tungotal som är av språk som man inte förstår. Oftast är det kanske anden, den heliga ande som talar ord, outsägliga suckar. Och anden i vårt hjärta vet hur vår bön ska vara. Och den ber till fadern. Vi behöver inte veta. Men så att vi hör anden någon gång så kommer vi kanske inte förstå nu. För han håller kanske på be för mig. Det är inte bra för mig att veta allt om mig själv. Tungotal är en av andens frukter. Ja, tänk på det, Jonna, när du ska på gymnasium och sånt där. Ett tips är som plugga. Lägg undan läroboken en stund ibland. Gå och be till Gud om hjälp. Han kan öppna saker som inte vi förstår. Jag säger inte ni att ni ska göra det jämt, för vi ska vara flitiga och försöka göra vårt bästa. Men ibland räcker vi inte till. Om vi då inte, om en sån gång, när vi har gjort vårt bästa upptäcker jag räcker inte till. Om man då går till Gud och ber ärligt, så får ni nog se att han finns med och hjälper även i sådana saker. Och då blir det höga betyg. För Herren tror jag kan allt. I Jesu namn. Amen.